Bam, 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 bam.
Ska vi börja med musik? Ska vi braka av med en låt?
Nej, vi spar låten lite. Men vi ska prata om vänner idag. Egentligen tänker jag att det här programmet har ju lite av den karaktären. Dels att vi är vänner och pratar med varandra så här. Och sen att man pratar till andra, till lyssnarna som en typ av vän.
Ja, det är ju det är ju en inbjudan.
Ja, exakt.
Det är ju liksom, kom, ni får vara med. Vänskap. När upplevde du för första gången att den där liksom insikten att det här är min vän?
Det var i småskolan och jag minns det som en sån berusande känsla.
Mm.
Att jag hade en vän.
Mm.
Att det var som att, det var lite som första kärleken eller någonting. Att liksom första gången man är ihop
med någon. Förälskar sig.
Precis. Och att det var någonting så fantastiskt stort.
För mig var det också i ettan, ja, det måste ha varit ettan och tvåan, där jag förstod att vänskapen var annorlunda. Den hade en annan färg än på liksom hos min dagmamma där jag gick. För där var man ju också mycket nära vänner.
Just det,
alltså
jag
kommer ihåg vänskapen väldigt tydlig i min kropp, liksom, fast jag är 4-5 år. Den här liksom kvaliteten av det. Men sen den här tjejvänskapen, bästisen, det var ju ettan, tvåan, tror jag.
Mm. Jo, precis.
Men det tror jag också har att göra med att det var fler då. Man blev utvald och väljer själv. Alltså det är ju en dubbel...
Det är just det som är nyckelordet, tycker jag. För att det var just den där första vännen. Det var sådär att man liksom... Vi har hittat varandra. Vi har valt varandra.
Ja.
Och vi knyter därmed ett alldeles speciellt förbund.
Ja.
Och det var så väldigt tydligt. Men jag vet att för några år sedan så hade en av mina söner ett barnkalas. Och mitt uppe i allt stojet så hittade jag en liten flicka som bara står så här och hulkar och tårarna skvätter. Och så säger hon så här, vi skulle vara alla tre. Ja. Och då ser jag två andra tjejer som sitter så här väldigt tätt ihop och ser så här förnöjsamma ut och tittar på henne med lite, så här, lite lätt avstånd i blicken. Mm. Och det där jag tyckte var så hemskt. Och liksom, det var som att jag verkligen trillade tillbaka själv till den tiden. För att när vi blev bästisar när jag gick i skolan, då var det verkligen, det var som ett sorts förhållande.
Mm.
Alltså, man skulle vara två.
Mm.
Och man blev liksom ihop.
Mm.
Det var som att man bestämde, nu är det vi.
Mm.
Och man fick göra slut. Och man liksom
men var
ville
det
vara
så
mina...
ordagrant? Vill du vara min bästis? Eller liksom, är du och jag bästisar nu?
Ja, på något sätt gick det. Nej, jag vet inte. Det där kanske ändå var att man liksom kände av. Men man gjorde någon typ av rit. Det kommer jag ihåg.
Ja, jag också.
Det kan ha varit att man liksom skrev i varandras mina klasskamrat. Att man liksom precis. Var så här, bästis med...
Ja, och vem är min bästa vän?
Ja, precis. Och sen kommer jag också ihåg det här hemska. När man liksom, dels när någon gjorde slut med mig. Eller också jag var tvungen att göra slut med en bästis. Jag kommer ihåg ett sånt tillfälle.
Att jag, hur såg det ut?
Jag var tvungen att jag skulle göra slut med en bästis. För jag ville så gärna vara ihop med en annan. Och hur jag liksom snodde in mig. Jag vet inte om jag hade sett det på någon film. Att man skulle säga så här fina saker. Jag började säga så här. Jag är en sån utan självförtroende. Du har massa självförtroende. Jag tror inte att jag är värdig. Och att, du vet. Jag snodde in mig något sånt där enormt. Jag visste inte vad ett enda ord av allt detta jag sa betydde. Men jag kände liksom att jag måste. Jag var ju så rädd också att hon skulle bli arg. Och jag kommer ihåg att hon fräste efter en stund. Ja, ja. Men du behöver inte prata som en himla poet för det.
Gud, gulligt. Men jag kommer ihåg också sådär som att man... Att jag sökte mig så otroligt mycket till kompisar. Jag hade kunnat sova borta varenda natt.
Mm,
det var liksom mitt minne.
Ja.
Till slut så minns jag kommer ihåg också, men mamma, nu har jag inte varit hemma på jättelänge. Mm. Jag fick liksom, nu får du komma hem. Jag försvann ut i den där kompisdjungeln på något sätt.
Och just ens bästis, det var liksom, det var hela min värld.
Mm.
Vi delade en hel egen värld. Det var så otroligt tätt. Vi kunde sitta liksom hemma så där. Man satt på någons säng och så liksom spelade man kort och drack te eller och boy och liksom prata. och berätta saker för varandra. Mm. Och jag hade en bästis som hette Katarina, som vi hade så här, att vi skrev berättelser åt varandra där den ena ingick, så att säga. Mm. Och som alltid gick ut på att liksom, det var alltså happy end. Man gav sig själv en ganska bra roll som kunde vara liksom så här, ja, men du blev också jättelyckligt gift och fick en jättefint liv som fotomodell i något jättepoppigt land. Och sen fick den som liksom historien handlade om fick en tada, sån jättefanfar, lyckligt liv. Och så höll vi på. Vi höll på att liksom ge varandra en framtid.
Mm.
Vi var väldigt upptagna av det. Åh, vad fantastiskt våra liv skulle bli.
Mycket rollspel liksom man har hållit på med.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag och min bästis Malena, vi hade sån här, som också var en sån här rollspel, när man kittlar varandra i skräck. Man säger så här, jag är inte den du tror. Och liksom, man gick så långt. Men sluta! Sluta nu! Men jag är inte det. Jag är ju en annan. Liksom, vad drev du långt som helst?
Men det där kan jag också göra.
Jag bara försöker tänka vad skillnaden mot liksom barnvänskapen, bästisvänskapen där och den vuxna vänskapen. För den är ju... Vad den var ju att den var så symbiotisk.
Liksom. Den var väldigt symbiotisk och det fanns ju en, liksom, det fanns ju en skräcksida av det, för mig i alla fall. Det här att jag var alltid rädd för att bli sjuk, för att jag visste att om jag blev sjuk så kunde någon liksom knycka min bästis.
Ja, men var ni aldrig så att ni var flera stycken?
Ja, man kunde vara flera stycken, men det var liksom lite... Oftast då var det med känslan av att man visste vem som var ens bästis, ja, så att säga. Så kunde man umgås med flera.
Mm. Tror du att vi var en bra vän?
Mm. Då?
Mm.
Alltså, det jag kan säga det var liksom att vi gav liksom allt. Vi gav verkligen allt för varandra. Och, liksom, och det var så här, man var borta ifrån varandra på sommaren och skrev långa, långa brev.
Mm.
Men det jag tänkte på just det här när du pratar om symbiotiskt, då kan jag tänka att de gånger som jag... Det kan ju vara så när man har blivit äldre sen, att man inleder vänskapsrelationer, men som har lite den prägen.
Mm.
Det blir lite likt någon sorts förälskelse. Ja. Det blir väldigt stort på en gång.
Och man känner, men det är ju den symbiotiska vänskapen.
Ja, precis. Och den tycker jag är fantastisk på många sätt, men den krånglar nästan alltid till sig.
Mm.
Det blir nästan alltid någonting krångligt. Den har på något sätt en... inte ett slut i sig kanske, men liksom någon sorts brytpunkt där man känner att nu måste vi liksom sära på oss lite. Nu måste vi liksom lufta oss lite.
Men precis, för det beror ju på när, eller jag bara tänker själv, om den vänskapen har då kommit för nära.
Ja.
Den har ställt för höga krav, den skapar skuld. Och det är skulden man inte pallar.
Nej.
Eller att det inte räcker till, eller
hur? Nej, precis. Är det någonting jag tänker så här, definiera vänskap för mig nu, så är det mycket att det är en fristad.
Ja, precis.
På många olika sätt, men bland annat från skuld.
Mm.
Eftersom man har så mycket, eller det kan kännas som att man har lätt att ha skuld i sin liksom relation eller i förhållande till sina barn eller sin ursprungsfamilj. Men att den vänskapen är liksom... Vänskapen.
Man önskar att den var skuldbefriad. Liksom.
Just det, precis. Det gör jag. Och jag känner att jag blir nästan allergisk när jag känner skuld.
Mm.
Och ibland tänker jag att det är något fel på mig för att jag blir så allergisk när jag känner skuld.
Mm,
för att man tänker, finns det något förhållande egentligen som man liksom, som kan vara skuldfritt på det sättet? Ställer inte, om man har liksom ambitionen att verkligen ha nära vänner, ingår inte det ändå på något sätt?
Men jag tänker, alltså ibland undrar jag... Jag har en bild också som är ett barndomsminne. Men det här är väl liksom kanske 12. Jag spelade handboll en kort period i mitt liv. Och så är vi på ett handbollsläger. Och då var vi 3 kompisar. Det var Kärran, Knoppen och jag. Mm. Vi var liksom 3 tjejer som funkade rätt bra ihop. Alltså. Men det var lite så här... De var kompisar från början.
Mm.
De var bästisar från början. Sen kom jag in.
Okay.
Och liksom, men blev accepterad faktiskt av dem. Upplevde jag i alla fall. Mm. Men så var vi på det här handbollsläget. Och jag upplever plötsligt att jag är bortvald. Jag är utfrusen. Mm. Jag finns inte med i gänget. Liksom. Och min reaktion då är... Det är så jävla rolig bild. Jag går och lägger mig i min sovsäck. Och drar liksom åt allting. Det ligger en mask, en liksom en sovsäcksmask i ett hörn. Som bara liksom, det bara osar. Och sen så kommer de så här, Pernilla, Pernilla, vad är det? Kom! Så bara kommer jag ihåg att jag säger, jag har pest! Jag har pest! Alltså jag puttar mig själv liksom bort. Rör inte mig! Och de är snälla, kom då. Rör mig inte, jag har pest! Därför jag kunde inte hantera det.
Nej.
Jag kunde inte hantera liksom konflikten. Och det var, men det är ju mitt lilla livsproblem. Det är sånt man får hålla på med. Jag hade jättesvårt också med den där vänskapen att, som du sa, såhär, prata och säga nu gör jag slut. Jag bara liksom ordnade till situationer, så plötsligt var jag på annan. Och det där är ju så jävla svårt. Och det kan jag ju känna igen. Nu är man ju så pass vuxen att man får ju liksom bestämma sig för att det håller liksom inte att ordna till det. Eller dona till det. Nu får man ju faktiskt prata liksom,
ja,
och förklara. Men varför börjar jag tänka på det? Jo, därför att ibland kan man uppleva att man liksom har... Ja, men istället för att komma in i den där symbiotiska vänskapen så kan man nästan putta sig själv iväg. Förstår du? För att man är så rädd för att komma in i den symbiotiska vänskapen som blir nästan en förälskelse. Ja. För den är ju så läskig. Ja. För den ställer ju ett krav på att du en dag måste göra slut på det här.
Ja.
För den är inte hälsosam riktigt.
Nej, det är ju, precis. Det är ju någonting i det som blir liksom för mycket. Och jag tror också att de vänner som jag har haft liksom längst och som jag upplever som... Kanske de som betyder mest. Och liksom, då har det alltid funnits den där luften.
Precis, och de som står ut att man försvinner ett halvår,
exakt,
ett år.
Exakt, precis.
För så och
som inte blir
på.
Osäkra på en vänskap.
Och som inte blir besvikna på det, liksom.
Nej.
Men för det livet är ju så konstigt ibland. Ibland kan ju liksom vänskapen konkurrera med ett förhållande.
Mm.
Eller kanske speciellt om det är ett nytt förhållande och sådär. Då försvinner ju liksom väninnorna ofta, vilket är kanske lite sorgligt. Men det är ju lätt hänt, tycker jag.
Mm. Det är det. Jag kommer ihåg för ett tag sedan så var det en kompis som bor själv och som sa sådär att ja, men kan inte vi liksom kompisar börja ses på fredag eller lördag? Och ha så här kompismiddag. Och att jag blev lite så här, ja fast då känner man liksom familjen. Men hon sa lite sådär att det är så trist på sätt och vis att du alltid väljer bort dina kompisar, liksom till att, ungefär som att de dagarna är för fina eller liksom för viktiga för att slösa bort på en kompis. Men det var ju inte riktigt så jag kände. Utan, men det är ju ändå det där att man kan ha den där upplevelsen av att familjen är liksom, man, vissa dagar brukar man vika för dem. Men att kompisarna är jätteviktiga, men jag vet inte. Jag gick och grubblade på det där. Är det så att jag...
Men du har ju sånt där tajt, gammalt väninnegäng.
Ja.
Jag kan vara så avis på det. Nej, men det är som verkar så kul.
Jo, men det är så speciellt. Vi är några stycken och vi började umgås precis när vi allihopa jobbade som journalister och var typ 20-någonting. Mm. Och mycket för att vi skulle prata om hur alla dumma manliga chefer och det byggde mycket på det till början med. Men det har betytt jättemycket och det är just en typ av vittnen, om man är vittnen till varandras liv. Och sen när vi ses, då märker jag just det här hur mycket våra samtal har en nästan terapeutisk karaktär. Mm. Alla ska berätta om sitt och så berättar man om sina problem. Mm. Och det är ofta liksom känslomässiga problem med liksom någonting i familjen eller någonting på jobbet eller någonting sånt. Och sen är det mycket, dels det här inkännandet.
Mm.
Åh, stackars dig. Det är trösten.
Men det är speglingen, det är längtan efter speglingen. Spegling,
precis. Och sen ofta de här lös. Men kan du inte göra så här? Och kan du inte göra så? Och så ibland, eftersom man har känt varandra länge. Ja, men så det där brukar du hamna i.
Mm.
Du kanske skulle, och så vidare.
Mm.
Och det är någonting i det som... Jag tycker att det känns oerhört viktigt och...
Mm. Men det är ju
varmt och...
Nej, men det är något som har funnits i alla tider där, tror jag, på något sätt. Men det är ju alltså gamla syföreningsmöten.
Ja.
Alltså det fanns ett kollektivt pratande bland kvinnor har det nog alltid varit, tror jag.
Jo.
Det gör det nog hos män också. Så att det, jag har någon jag vet inte om det är kul att lyssna på den, men jag har i alla fall. Jag hittade gamla Nattorienterarna som Kristina Lugn har skrivit, som Lena Endre och jag gjorde på Brunnsgatan för 1000 år sedan. Och så säger Bricken så här: skulle du bli besviken på mig om jag först lovade dig att vara din vän och att du får ringa till mig precis när du vill och komma till mig precis när du vill, när som helst, och prata med mig om precis vad du vill, och så plötsligt en dag faller jag död ner och svarar inte ens på tilltal och skiter fullständigt i dig? Skulle inte du tycka att jag liksom svek dig då? Jag skulle förstås bli ledsen, men samtidigt skulle jag förstå varför du inte hör av dig. Ja, alltså den är så rolig. Hon pratar ju om vänskapen också. Det var någon annan. Det är väldigt trevligt att prata med dig. Om jag hade tid så skulle jag bli din vän. Men jag tar inte särskilt mycket tid. Det tar flera år för en vänskap att utvecklas. Och jag har en deadline nu redan på tisdag. Okej, men väninnor då? Jag tycker inte om det där uttrycket väninnor. Det reducerar begreppet vänskap. Språkmissbruket i det här landet börjar bli ett ännu större problem än Systembolagets öppettider. Men det är någonting. Hon är mer det där liksom väninnor.
Tycker du att det finns en valörskillnad? Om jag sa att jag var någon väninna till mig eller en vän till mig. Uppfattar du det ena som lite förklenande?
Ja.
Väninnan.
Faktiskt.
Ja.
Faktiskt.
Vän är tyngre.
Ja.
Är det för att liksom vän är på något sätt någonting som man är?
Vännen känns större. Alltså, bredare. Väninna är lite någon man snackar skit med.
Det kanske finns den.
Men det är ju bara något som man... Ja, jag vet inte varför. Jag har inte tänkt tanken faktiskt.
Nej, men det är lite intressant som det där, de var inne på det här med... Vilken sorts ansvar har man för en vän egentligen? Mm. För det är ju det man tänker, det är så himla lätt. Jag kan faktiskt ibland ifrågasätta mig själv lite och min otroligt starka känsla av att jag verkligen tycker att vänskap ska vara så himla kravlös.
Mm.
Och då tänker jag just att det är ett sätt att smita lite i det där också. Ja. Har man verkligen...
Jag kan hålla med dig, jag kan känna samma sak. Jag kan känna mig som så här, fan, du är jävligt dålig vän alltså.
Nej, men då tänker jag just det där att så länge alla är liksom friska och glada, eller glada, men ändå igång på något sätt, så kan man tillåta sig det här väldigt kravlösa. Men vad händer om någon liksom plötsligt trillar ur? Ja. Eller om man själv gör det? Och man blir behövande
på ett sätt. Men där tror jag att det faktiskt är så att i parförhållandet är det väldigt svårt att finnas 100% till en vän. Men är du ensamstående så finns ju den platsen.
Ja.
Då är ju liksom tofflorna lediga, det är bara att hoppa in. Har du kris, kom.
Det är
men
det är
lever du i en tvåsamhet och med barn så är det ju väldigt svårt att ta in en tredje. Mm. Men där är ju det har ju mer med vårt samhälle att göra, tror jag. Jo. Vårt sätt att se på kärnfamiljen, att den är så stängd.
Precis.
För att egentligen så borde det ju vara alldeles självklart.
Mm.
Och det kan det ju vara ibland naturligtvis om. Det är totalkriser så det bara kom. Men det har ju någonting med den där stängda parrelationen att göra som ju är...
Men då tänker jag, det finns ju någonting alltså, just i en relation där man har en typ av närhet som liksom på något sätt, och man vill ha, men nackdelen, eller man ska säga skuggsidan av den närheten, är ju en viss krånglighet. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Men tror jag att det blir så där att om man inte lever i en relation, kommer den där krångligheten liksom flytta in i vänskapen istället? Blir det så då att vänskapen liksom blir några snäpp tajtare och mer
blir
det
mer symbiotiskt, att man låter den symbiotiska delen liksom ta större plats? Alltså ja, det vet inte jag.
Ja,
men det är mer att jag kan känna ett minnet av det.
Ja.
När jag levde ensam, att jag kan komma ihåg det där.
Att du kommer ihåg vad?
Att det blev krångligare.
Ja.
Ja. Man släpper in det för mycket.
Ja. När känner du att du verkligen liksom blir trött på en vän? När du känner att nej, men det här tycker inte jag känns något bra längre.
Men jag tror att det är när jag upplever den här obalansen. När jag känner att någon har sökt mig för mycket. Det måste ju finnas en balans där. Jag tror att det är då som man känner att när någon, eller kanske när någon inte liksom står ut med att man försvinner ett halvår, ett år. När någon ställer krav på, varför har du inte hört av dig? Varför är du borta? Alltså det...
Ja, och då
nu har
började...
jag skrämt iväg alla mina vänner.
Nej.
Så att alla mina vänner, de som är kvar, står ut.
Nej.
Men det måste vara så, för att jag har inte klarat av de där kraven. Alltså.
Ibland kan man också känna att om det blir en obalans och så är det någon som börjar liksom bli arg på en för att man aldrig hör av sig. Mm. Då är det liksom, då är det som att då har det satts någon sorts aggressivitetsfrö eller aggressionsfrö. Ja. Som kan börja spilla över på allt möjligt annat. Mm. När man känner att det är sådär, jaha, du åker dit. Ja, men det var ju himla kul för dig.
Men det är ju skuldbeläggande.
Det är skuldbeläggande. Mm. Men också att det kan spilla över liksom att man känner att blir den här människan verkligen glad om det går bra nu?
Mm. Men jag tror att det är en kvalitet som jag kan känna också förändras i hela livet. Och sen så kanske det blir tydligare nu. Alltså som nu när man börjar bli äldre så känner jag den där skuldryggsäcken som jag har gått med så mycket i mitt liv. Jag liksom vill inte ha den längre. Så
nej,
den har jag ställt
precis.
Av mig. Och då blir det liksom, då gäller ju det allt på något sätt.
Mm.
Det är ju som om man liksom tvättar rent. Mm. Att det kan jag inte längre gå bära i mitt liv. Det tillhör en svunnen tid.
Ja.
Är man speciell som känner så? Eller jag vet inte. Fattar du vad jag menar?
Ja.
Tänker andra väninnor så? Eller är det bara vi som tänker så?
Jag vet faktiskt inte. Ja, men jag,
men det
jag,
kanske om man är väldigt alltså, skuldbenägen eller har liksom haft den här skuld.
Men det är väl också
livet,
ja, precis, men det är väl också så här att det finns ju någonting i det här. Om man tänker sig ett vanligt kärleksförhållande, då är det liksom så här, ja, kom in, nu går vi in gemensamt i ett bo och här har vi vissa gränser, här har vi vissa krav, här har vi vissa, det liksom är. Men sen känner man så här, och sen ibland behöver du kanske gå ut ur det här boet. Eller du vet att du behöver gå ut ur det här boet då och då. Och det du ska möta där utanför, det har en annan karaktär.
Mm.
Och där någonstans kommer ju vännerna in att vi ses för att vi vill... Liksom, när man träffar en vän så är man ju liksom uppfylld av förväntningar på att vi ska prata, vi ska skratta, vi ska bekräfta varandra, vi ska trösta varandra.
Och alltså, inte att förglömma att ha förtroende för varandra.
Ja.
Det är något man kan prata om. En vän kan man prata med förtroende.
Precis.
En för vän det kan ju också vara en sån sak där en vänskap faktiskt kan dö, tror jag. När ett förtroende är brutet.
Absolut.
Det bygger ju också en sån här grundsten. Hemlisar.
Ja.
Men det är också bästisen. Man delar hemlisar.
Mm. Mm. Absolut.
Down and troubled, and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon.
Jag har aldrig lyssnat på den här låten som en vänskap. Jag har alltid tänkt som kärlek, men vad fint.
Ja, nej, men jag tänkte för att den här har jag faktiskt väldigt så här konkret minne av att jag hade en bestis och då var jag kanske 15-16 och att hon en gång sa så här: vi ska åka till ett varuhus. Jag ska köpa en grej till dig.
Nej.
Och, så åkte vi dit och så gick vi in på skivavdelningen. Så köpte hon den här till mig.
Nej, vad gulligt. Mm. Är det sant? Mm.
Och så gick vi hem liksom och lyssnade. Jag hade inte hört den. Och så gick vi hem, hon gick hem så här och så satt hon på den och så lyssnade nu. Och så.
Fint. Ja,
så jag tänker ofta på det när jag hör den. Men hur viktig är identifikation för dig när det gäller vänskap? Känner du att du har liksom vänskap med någon som är totalt annorlunda?
Både och. Alltså, jag kan längta efter att ha en äldre vän. Jag skulle behöva en stora syster. Som Viveka Seldal var för mig. Hon var en sån stora syster. Det var så skönt att ha en vän som var så 15 år äldre. Mm. Eller något. Mm. Ja, ungefär. Därför att hon hade gått igenom det där.
Ja.
Men nu kan jag känna tvärtom att jag tror att jag kanske är den. För de som är yngre än vad jag är. Mm. Jag har väldigt många yngre vänner, vilket jag tycker är jätteskönt.
Mm.
Och då är det ju en spegling mer, men som lever ett annat liv än vad jag gör nu.
Mm.
Men ibland är det lite yrkesmässigt, men annars har man liksom hittat varandra på något sätt i livet. Det är också väldigt roligt.
Ja.
Men vad var det frågan? Om jag...
Nej, om du hade en vänskap med någon som liksom, där inte identifikation var den största delen, utan att det liksom kunde bestå av någonting annat.
Men vi pratar ju nu bara om väninnor. Egentligen är det ju också manliga vänner.
Ja, precis.
Som jag lite kan sakna i mitt liv. Jag har lite tappat, jag har några... Som jag ju inte... Som inte bygger på identifikation alls. Som lever på ett helt annat sätt än vad jag gör. Men där vänskapen är... Men den bygger väldigt mycket på förtroende. Där man har hittat varandra i kriser, tror jag.
Mm,
om man någon gång har mötts i en kris. Då kommer man ju väldigt nära varandra. Mm. Och den bindningen finns ju alltid kvar, tycker jag.
Jo, så är det.
Sen är det väl det där någon man klickar med. Liksom.
Ja, det, där rent... det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är.
För sen kan det ju vara vänner som man liksom har klickat med, som man var så nära. Och sen plötsligt utvecklas man åt olika håll. Och då glider man ju sär. Liksom. Så måste det ju få vara.
Men gör det kan liksom, vara du slut med vänner? Eller liksom, låter du det då fejda ut? Eller hur beter
jag
du dig?
Jag är mer en utfejdare.
Ja. Det är nog alla kanske. Det är jag också.
Fegis alltså.
Men har du någon gång känt så här då, att du vill, man vill vara vän med någon och man kan nästan känna så här att man är liksom lite generad för att man så gärna vill det.
Ja.
Och så står man lite så där, kan inte vi bli kompisar?
Jo. Det är väldigt häftigt att träffa en ny vän. Det är väldigt kul.
Ja.
Det är väldigt väldigt härligt.
Ja, det är det.
Tycker jag.
Men hur många vänner tror du att man kan ha? För ibland kan man ju känna så här, jag har så lätt för den där upplevelsen av att jag tänker att jag räcker inte till.
Ja.
Men det beror ju förstås på vilken typ av krav man ställer.
Ja, men jag hörde ett inlägg på radion alldeles nyss. Så frågade de, hur många barn kan det vara i en dagisgrupp utan att det liksom blir dåligt och utan att... Och så var det en intervju med en kvinna från 72, tror jag. Så sa hon, men det var ju liksom... Så fort barnen inte känner sig sedda, så är de ju... Då är det för många.
Det är ju väldigt bra.
Om man börjar uppleva att man har ett barn i knät och det står tre andra som vill vara med, då är det ju för många barn.
Mm.
Det är liksom, man kan känna likadant med vänner på något sätt. Att det
är sant.
Men så går det ju liksom perioder där med... Har du varit med? Nej, kanske jätteprivat. Nej, men jag tänker plötsligt, har du varit med att en vänskap har övergått ett förhållande, en man? Eller alltså en passion har Alltså att det startade, nu tänker jag det, att det startade
med en person events. Och blev...
Nej, tvärtom. Det är ju ganska, det är inte så svårt att tänka att en passion gick över till en vänskap.
Alltså jag har haft vänskap med män som också har varit ett liksom förhållande, eller ett sexuellt förhållande då. Men att det inte har varit en relation så att säga. Att man inte har haft det uttalade att nu är vi ihop och nu är vi ett par. Utan att det har liksom varit fritt på så sätt. Och jag försöker tänka, har det varit någon som har varit vän men som har blivit igen? Jag tror faktiskt inte det. Och det är ju helt dumt. Och det... För att jag tänker att det är ju en ganska bra grund.
Ja, egentligen. Men det är ju passionen liksom. Som
Är det så att passionen kommer först för det mesta?
Jag tror det i alla fall i de där det liksom är längre förhållanden så tror jag att passionen måste... Ja, men det här var ju också när man var yngre, när man försöker, man var kompisar och så tänker man, men det är nog bra, men det funkar ju inte liksom. Nej. Det blir ju aldrig något.
Nej. Men däremot så har jag tänkt många gånger att i ett kärleksförhållande så är... När det är som bäst så finns vänskapen som en del.
Mm.
Att man har ju haft liksom, i förhållanden som är kanske en person eller sånt, men när man känner att man egentligen inte är vänner, då är det inte bra. Då saknas en viktig del. Det skulle jag nog ha svårt att ta. Nu har du en
dikt. Jag har en dikt. Mm. Så jag... När vi en gång accepterat att också mellan dem som står varandra närmast föreligger ett oändligt avstånd, kan ett underbart liv sida vid sida växa fram. Om vi lyckas älska detta avstånd som gör det möjligt för oss att se varandra klart avtecknande mot himlen. Rilke. Det är den här vänskapen.
Mm.
Att avståndet, det är nog många...
Det är ju no- det, precis.
Det är väldigt vackert, tycker jag.
Mycket vackert. Det är jättefint. Music. Stevie.
Men gud, vad vänner är viktiga. Så jag känner det också nu när man liksom...
Vänner är så viktiga så att...
Should ever go away. Well, then close your eyes and try. Feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure.
Man måste gödsla vänskapen ibland.
Ja, men hur gödslar man vänskap bäst? Man ses.
Ja.
Man ses och har roligt, man
men
lyssnar.
Men vet du vad jag tänkte också? Nej. Vet du vad som, något som man saknar, tycker jag, i vänskapsbanden, det är den gamla telefonen.
Det är sant.
Alltså,
den här
minnena man har, timmar
jag kommer fortfarande
av att sitta
den här,
i telefon.
Jag kommer ihåg så här telefonöra man hade. Att det var liksom...
Och det kan jag säga, för man pratar inte på det sättet i en mobiltelefon.
Det gör man verkligen inte.
Och där fanns ju ett band som man kunde liksom ha kvar.
Jag
hade det länge med mitt, liksom, på landet när jag åkte till Skåne, så hade jag fortfarande kvar telefon. Och där gjorde jag liksom sådana här kompis-väninringningar, eller vänskapsringningar. Så man liksom ett glas vin och sen så pratade jag telefon en timme.
Ja. Nej, men det är sant. Det är gud. Och jag kommer fortfarande ihåg där också när man bodde hemma och det bara fanns en telefon.
Ja, gud.
Och jag blev alltid utskälld för att jag liksom satt och pratade för länge. Att liksom man ockuperar telefonen. Och jag tycker också att det här med, man tänker, och jag kommer ihåg att min mamma bara sa så här, men vad kan ni, ni har ju setts i skolan redan, mm. vad kan ni prata så mycket om? Mm. Och man liksom, jag var så här, men vad menar du? Mm. Det fanns ju precis hur mycket som helst, hela tiden. Och att det var så, men nu kan jag fortfarande tänka, vad pratar vi om hela tiden? Mm. Men hon satt så här, och så analyserar man alla, och vad sa han, och vad sa hon, och så hi-hi-hi-hi-hi, och vänd och vred på allting. Och så liksom, och det var väldigt mycket att gå igenom alla personer i ens omgivning och analysera.
Men det var ju också en sorts kravlös kommunikation i den telefon.
Men du har rätt i det. Man borde återupprätta en vanlig telefon bara av den anledningen.
Ja. För
det är inte samma sak. Och det är inte samma sak att sitta på Facebook eller någonting sånt.
Det är så kort, snabbt.
Ja. Men det här och känslan av att man la på luren och då hade man liksom verkligen
pratat. Nej, men nu slutar vi. Nej, men det ska jag säga en sak till. Nu lägger vi på.
Ja, det går just när du sa nu lägger vi på. Kommer jag ihåg det där liksom också? Ja. 1, 2, 3, nu lägger vi på.
Ja.
Och sen var det ändå så här, kunde man inte låta bli att ta upp luren. Vi ska ju lägga på nu ju.
Ja, precis. 1, 2, 3, nu lägger vi på.
1, 2, 3, nu lägger vi av.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is gone.
Got a Friend med Carole King avslutar Våra egna rum med Helena von Zweigbergk och Pernilla August. Producent var Roger Dackegård och Våra egna rum görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.